Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så där, Olle, det här är ju ett... Jaha, det är det problemet.
Nu får vi se.
Olle, vi har ju ett... det är jag här, Jesper, och Olle sitter själv och pratar.
Mats har inte kommit än.
Nej, precis. Ska vi köra en egen liten jingle?
Ja, det bestämmer du. Du är jingelmannen.
Jag är jingelman. Och så får Mats komma in sen och helt enkelt... ja, gå igenom den riktiga låt. För om man knäpper då, det vore ju kul.
Jag tror han sätter det utan omsvep den här gången. På
det
första.
Tror jag, för att han är fokuserad idag. Men vi ska ta allt efter vår egen jingle då. One more time. Tror Mats hade satt One More Time med Daft Punk, eller?
Ja, 100 gånger 100.
Sjukt, den och Tove Styrke. Ja. Kul att se dig, Olle.
För Daft Punk har ju också, så att säga, de har ju slutat. Och det som gör det lite speciellt då, det är att Mats, du ringde ju Mats idag. Kan du berätta när du ringde honom?
Ja, eller så här, Mats ringde mig väldigt, väldigt tidigt. Han brukar ju inte gå upp först vid 12. Så han ringde mig under podden också, vid 9. Så jag kunde inte svara.
Er ordinarie podd.
Precis, Gott Snack då, syster eller moderpodd, hur man nu ser på. Men, så han, jag ringde upp honom. Då hörde jag, det är inget bra. Det är inget bra. Ja, är du sjuk? Frågade jag då. Nej, jag vill ju väldigt gärna vara med. Väldigt gärna vara med idag. Men jag, vi tog bort hunden i natt. Så han är helt knäckt.
Ja, hunden betyder mycket för honom. Han, jag vet inte om hur mycket som har kommit ut i sändning, men han har ändå pratat mycket om sin hund. Det betyder mycket för honom. Han sov länge och sen går ut med hunden.
Han är en oerhörd djurvän. Ja. Så han var ju så här, jag kan inte prata om telefon. Jag kan inte prata. Så att vi inväntar Mats lite grann och... Vi liksom stämma av lite själva också.
Vi får börja lite varligt.
Precis, för att Mats är en delikat figur. Ja. Och en ömtålig herre.
Ja, precis. Vi får se vi får se om det blir bara moll. Men det vore ju tråkigt. Nej, hoppas att han kan glömma bort hunden för en stund.
Från om vi ska skoja lite, alla Mats skämt innan, så tar vi... Jag skojar.
Ska inte bara säga, vi hörde om hunden, Mats.
Ja, och precis, det är väl en bra idé. Och hoppas på att vi får... ska vi köra en liten jingle här bara emellan också? Mellan dig och mig, tänker jag. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Och den sa du, Olle, den hade ju Mats då...
Ett annat program som minns jag att han sa Bahamän.
Ja, han hade satt, eller gjort han verkligen det?
Det kanske var du som sa, så nickade han.
Ja, jag tror att det kan ha varit så faktiskt. Han ska komma här nu, vi sitter här klockan 16.26 mellan halv och kvart i.
Han brukar ju ta egen bil och parkera på ett jättesmart ställe borta vid en kyrka, för vid kyrka kommer inga lappliser.
Jag tror att han är här nu.
Nu kommer han med sin massa.
Kommer du öppna då? Alltså? Ja, nu får vi vara väldigt vanliga. Hur mår du, Mats?
Ja, det var ju hårda dagar faktiskt.
Vi hörde om hunden.
Ja, det är hårda tider.
Vill du prata om det, eller ska vi gå vidare, eller hur vill du?
Vi kan ju snacka om det i podden i och för sig. Så att,
ja,
det kan vi absolut göra, för det här är ju...
Ja, men så vi ser på luren så pratar vi vidare.
Ja, det är skönt att prata. Ja, vi pratar om saker.
Men Mats, vad är det för... vad heter låten, vad heter bandet?
Loris Valentin, bandet.
Snyggt. Och vad heter låten då?
Lohan Tell och allt det ni... Bygger upp, ska vi med ner.
Ja, men det är snyggt. Allt de bygger upp, ska vi med ner. Nu är han där, alltså. Bara Florence Valentin med allt de bygger upp ska vi meja ner.
Ja, det var ju lite stämning så glatt sådär, men det är ju då deppigt för Mats hund. Vad hette hunden då som var en tax?
Min hund, Malle, stevhårig tax, 15 år, togs bort häromdagen, vilket är nog bland det värsta jag varit med om i mitt liv, det kan jag säga. Det var ju min hund, och den var alltid med, och den hade stark karaktär. som taxar ofta har. Och jag har inte kommit över det på något sätt. Och det kommer att ta jättelång tid faktiskt. Jag vet inte hur jag ska bearbeta det riktigt. Men det är skönt att komma och träffa er här så att man skingrar tankarna. För att minnena hemma på landet är så otroligt starka av hunden. Så att
jag blev väldigt orolig i morse för du ringde och sa liksom att ja, nej men det är inte så bra liksom, sa du, berätta för mig när vi pratar telefon.
Men jag kan inte kunna sova nu på flera nätter överhuvudtaget. Ja, jag har bytt mattning någon timme här, någon timme där. Jag tänkte jag måste sova lite på eftermiddagen innan jag kommer hit då.
Ja, men jag var ju alldeles, jag var ju glad att du är här bara.
Ja, mellan kanske 3 och 4 eller mellan 2 och 3 och sånt där kände jag då när jag ringde.
Ja, det var det jag tänkte också att det var det. Jag blev så glad att du ville komma hit, för vi blev ju väldigt ledsna om du inte hade velat komma hit.
Ja, men det skingrar ju tankarna också, för att precis. Det värsta är att bo hemma. I och för sig med frun då kan ju prata, men då pratar vi bara om det här hela tiden va. Det är gråt och tandagnisslan hela tiden.
Hur länge sedan är det nu som sprutan?
I söndags.
Söndag, det är några dagar. Och,
ja. Så att det har varit så mycket gråt. Jag har svårt att prata om det faktiskt. Jag har svårt att prata om
det. Ja, jag förstår det. Men fan, det här är...
Jag fattar det. Men om man ska försöka ändå... För du har haft hund tidigare. En tidigare hund.
Jag hade en stegotax när jag var grabb också. En tik. Och sen hade vi då, som jag sa, från 1990 till 2006 hade vi en stegotax, en hane. Ja. Och sen efter det så vill vi köpa en ny 2007 och nu till nu då. 2022, en tax till då, men den här är så speciell, eller var så speciell och hade så stark karaktär.
Vad om du ska beskriva Malte då? Om du ska beskriva Malte då?
Ja, han var så otroligt, han var ju lite jobbig som liten då, överan energisk som hundar ofta
låter
är.
Låter som att han skällde.
Skällde mycket.
Låter
mycket.
Som min hund också. Ute på
tack själv väldigt mycket. Men han var så otroligt liv, uttrycksfulla ögon. Och visade sina känslor i alla lägen och hängde efter mig. Det var så att när jag gick ut bara kanske skulle parkera om bilen till exempel, så han deppade då. Han måste nästan följa med, förstår du. Och det handlade kanske på ICA Kvantum 9:45 under pandemin här då, för att komma undan folks närhet. Och då måste han åka med, förstår du, ner där. Så att han var med mig jämt. Så att,
och tänk då en dag som nu när du gick ut i bilen. Och så vänder de, så är Malle inte där.
Det, ja, men det är det som är så fruktansvärt. Va? För att han ligger ju då i bilen, i framsätet. Han var ju med här också.
Jaha, okej. Okay. Ja. Han blir kaka på hit och bara väntar bilen.
Men bilen för en hund, det är ju då... Det är ju jag då. Han vet att jag kommer tillbaka. Han är van vid att jag kommer tillbaka, inte så lång tid. Så att bilen accepterar han verkligen. Men ligga hemma, då kan det ta... Ja, timmar och sådär.
Eller om du är ute på jobb. Eller
jag är ute på jobb. Ja, och sådär. Eller spelar tennis. Och då mår han jättedåligt. Alltså han står och lider när jag sticker iväg. Vet du? Bara sådär. Så att det är starka känslor. Att de här taxarna vi har haft under mitt liv, 3 stycken då. I alla fall de 2 sista som jag kommer ihåg mycket skarpare. Det är att vi lät taxen bara utvecklas på ett otroligt kärleksfullt sätt. Med vänlighet och sådär. Och det har varit ju otroligt fin. Men också som taxar lite egen faktiskt. Att den vill ju inte gå vissa promenader, utan den valde själv så att säga. Va? Då ska du inte rycka en tax och tvinga tax. Utan om det är en promenadsträcka på landet, så låt den gå där den vill gå och sådär. Va? Den älskar ju att bada och sådär. Så det är så otroligt mycket, mycket minnen som kommer upp. Alltså.
Ja, man då säger att du har haft 3 taxar var den Malle har betytt mest. Och jag förstår att det är svårt nu eftersom det har bara gått några dagar. Men om du ser framåt, kommer det bli en ny tax kanske?
Vi håller på hemma och tittar på nätet. Jag ringde till Leif Rolin heter han, på Ekerö som vi köpte taxen av. Jag ringde honom i samma dag, på söndagen, på kvällen för att tacka honom för att han gav oss en fantastisk hund.
Oh.
Och hans brorsa som heter Morris föddes ju samma dag då och dog också samma dag.
Nej!
Ja, visst. Du är helgen?
I helgen, otroligt. I söndags. Alltså, samma dag dog brorsan Morris då. Men jag snackade med Leif Rolin i alla fall, som jagar med sina hundar och det. Så jag sa det, jag vill tacka honom för en fantastisk hund vi har fått som har varit fantastiskt med familjen. Sen ringde jag honom igen då när vi efter började klarna lite skallen på mig här, att håller du fortfarande på med uppfödning? Alltså boxskallets uppfödning utav taxar. Och då gjorde han det fast han var rätt till åren. Och då tittade jag och Marie då på datorn lite granna. Han sa det, jag har en hona tik som ska betäckt och ska skaffa valpar till sommaren då. Då tände vi till lite och tittade vi på, alltså Tanja var ju moden då till Malle. Sen Flamma var dottern till Tanja. Och sen då Daisy, dottern till Flamma. Och det är hon som ska ha valpar nu.
Ja, ja, ja.
Att, och den är så otroligt lik på nätet. Malle då, den här...
Mer lik Malle än, än Morris.
Mycket mer lik, mycket ja. Mer lik. Daisy, i attityden, mycket lik, mycket lik. Så att jag ringde honom igen då, Rolin, att vi vill gärna ha en valp. Alltså en, kanske gärna antik då, som är lite lugnare.
Hur gammal är Rolin då?
Det är Rolin?
Ja.
Jag vet inte exakt, men han är över 80 år.
Ja, för annars så låter det väldigt mycket som ett hockeynamn på 80-talet. Ja, som spelade i Västerås och sen bevärvade till Djurgården.
Precis.
Det är Rolin.
Ja, men jag tänkte till då. Så, jag tänkte till att om det blir ett misslyckat att det inte händer någonting med beteckningen utav den här Daisy då och alltihopa, att den får valpar, så tingar vi direkt en valp till sommaren då i så fall.
Men då finns det ju ett ljus i tunneln ändå.
Ljus kanske? I tunneln, det underlättar ja. Något enormt och liksom jobba sig framåt istället för att bara titta bakåt, det gör det. Hoppet finns om att det ska kunna bli så i sommar, i kanske skiftet då mellan juli och augusti. Ja.
Och kanske kan följa med hit till studion också?
Ja, gärna.
Det vore väl väldigt trevligt.
Ska vi ta då en övergång från hund till sport genom att säga ett riktigt bra slagskott från blå av Leif Rolin. Och så kanske en bumper.
Ja, verkligen. Och du tänker med slagskott?
Ja, nej, men jag bara tänker mig. För det kan man väl tänka sig att Leif Rolin sköt ett hårt från blå.
Man kan också tänka sig att han kanske lyssnar på de här.
Håkan Södergren var ju där framförallt ja, ja. 87. Var du
89.
Herregud, det var ju när Globen byggdes.
Ja, precis. 89. Precis, jobbade du då? 87.
Ja, 89.
Ja, just det. Var ju Winnersatthalle.
Ja, jag var ju där och jobbade för Radiosporten, alltså under VM:et 89 i hockey. Där Sverige blev fyra bara faktiskt. Det var misslyckande i hockey-VM för Sverige, Sovjetunionen.
Var Håkan för fokuserad på låten kanske?
Oh.
För mycket snack innan på Håkan skulle jag säga.
Ja, han var lite... Kanske för mycket att han skulle visa upp sig eventuellt. Kanske att det handlade för mycket om det än om ishockey under 89.
Precis, ja. Han straffade Gud med håravfall där.
Bara ja, men efter. Det hade han ju inte där. Jag tror han hade väl bra
han 89. Han straffade honom efteråt ja, ja. Med lite håravfall. Ja,
han var lite glidare då faktiskt, det var han.
Ja, men ändå bra. Han platsade i landslaget.
Jättebra var han.
Ja, Gud vad bra.
Bosse Berglund var ju bra också då. Han blev ju kommentator till TV4 sen. Ja. Han blev till Peppe Eng.
Och Leif Rolin får inte glömma.
Och Leif Rolin. Bosse Berglund.
I AIK hade han nummer 22 eller nummer 20. Jag bara minns när han liksom åkte som en ål i mitten och gjorde mål. Jag minns bara, nummer 20 eller 22 var det.
Minns inte.
Jag tror det var 20.
Okay. Minns inte.
Vad, på tal om slagskottet här. Du har ett ämne, vet jag, Olle. Du har
ja, det har jag. Men jag tänkte först bara knyta ihop lite påsar som jag haft i tidigare program.
Ja, vad kul.
Vi har ju följt med först så, när vi pratade om såna här som har... några nemesis, några så här spärrar de inte kommer över, så nämnde vi Aushir Aliassim,
just det.
Tennisspelaren som hade 8 finalmatcher i ATP-turneringar, 8 förluster. Förra veckan så sa vi att äntligen på det 9:e försöket så lyckades han när han slog Tsitsipas. Det kommer ni ihåg?
Ja.
Nu kanske han är tillbaka i skiten igen, för nu var en final igen, sin 10:e final, och då torskar han mot Rublev i 2 raka set. Så kanske spöket tillbaka. Vad tror ni om hans framtid?
Rublev är ju en framtids som inte har motsvarat förväntningarna riktigt faktiskt. Han går på miner lite här och där, ungefär som Tsitsipas. Tsitsipas också går på miner här och där. Är inte riktigt stabil heller. Titta på Rublev ofta i resultatkolumner av det, och jag är förvånad av att han får så pass mycket stryk som han får tidigt i turneringar, för att han är så fruktansvärt bra. Så.
Ja, den här Rublev då? Ja. Rublev.
Ja.
Rublev. Grymt psykologiskt underläge mot Medvedev. De har liksom växt upp tillsammans. Han har väl kanske 1 seger och 100 förluster. Typ.
Oj då. Det kan väl vara så att Rublev har ett sämre psyke då, ja. Naturligtvis. Att han blir nervös när det kanske brinner ihop och kanske får lite gummiarm då och då. Det verkar så.
Men vilken är nästa major eller Grand Slam nu då?
Ja, det borde du nästan kunna.
Nu ska jag säga, vad är det för... Jo,
nu är det måste februari.
Det måste väl så vara Franska öppna.
Ja.
Och sen är det Wimbledon, eller Wimbledon, som de säger. Wimbledon säger de. De säger Wimbledon själva, vissa.
Och sen utom Björn Hellberg säger Wimbledon.
Alltså.
Då säger jag Wimbledon, men han säger att det är Wimbledon.
Ja, det måste ju vara fel, va?
Det är tokfel.
Vad säger du? Wimbledon, va?
Wimbledon.
Wimbledon, okej. Okay. Och sen så är det då US Open på, vad heter de där i New York? De här, vad heter stället?
Flashing Meadows.
Flashing Meadows. Banan heter ju Arthur Ashe lite sånt där, eller hur?
Mm. Ja, absolut. Ja, ja. De byggde en ny bana efter Villanders 88 då. Året som följde så var det ju ett Arthur Ashe stadium då.
Okej, jag fattar. Och vad, liksom, vilken är nu egentligen, för att, det har vi inte pratat om förut, vilken av tennisturneringarna är störst? Är det Wimbledon eller?
Där de tvistade i lärde. Det är ungefär som i golf lite grann. Man vet inte om US Open i golf är ju större prispengar än i US Masters. Men US Masters är golfens Wimbledon faktiskt. Det har anorna och framförallt spelas det på samma ställe jämt.
Alltså, just det, på
alltså
Augusta,
golfen spelas Augusta. Inte på samma ställe. Det blir inte den här otroliga karisman och magin då. Men Wimbledon har ju allt där. Men US Open anses ju vara större bland spelarna för att det är större prispengar. Och det är mera kanske, inte publicitet, men jag vet inte varför, men spelarna säger att US Open är nog ändå tennisens världsmästerskap, men Wimbledon är det mest, så att säga, magiska.
US Open har ju också så jäkla svåra banor. Det är enda tävlingar de brukar kunna vinna på överpar i slutändan. Sen som dessertspel så går det över 18 hål. Det är väldigt konstigt. Mm,
mm, mm. Alltså i golfen då? Så ja. Att folk är
men om man tar det tillbaka till golfen då. British Open har inte den mest anor?
Ja,
de fyra där.
Ja, alltså européerna håller ju British Open som kanske det största faktiskt. Om du pratar med Stensson och sådär, och med svenska habituer genom tiden, så tycker de British Open kanske är störst. Men pratar du med äldre förståsigboare så tycker de att US Masters är det mest magiska, och det tycker jag absolut.
Alltså. Har du varit på Augusta?
Nej, jag har inte varit det.
Vill du åka dit?
Jag vill åka dit.
Christer Ulfbåge, en av dina fiender, han har varit där flera
gånger. Han har varit där och skryter om det något så fruktansvärt. Han till och med som journalist har tydligen spelat några hål där också, vilket ju är otroligt
är det stort,
avundsjukeframkallande hos alla faktiskt. Så att Ulfbåge drar inte tillbaka sitt skryt, det kan jag säga.
Och jag har spelat på St. Andrews.
Mm, det vet jag.
Mm. Och jag har spelat borta på Fors här. Har ni inget sant?
Är det Augusta kanske?
Ja, det har jag spelat också, tror jag. alla fall,
ska innan tar du ditt första, ska jag bara ta en återknytning till.
Ja, ska vi lämna tennisen då, golfen?
Ja, men du kanske skulle prata vidare om det.
Nej, jag tänkte bara höra vilken som var störst. Då har vi fått svar på. Det är ju US Open i tennis och US Masters i golf.
Ja, det är typ ja så. Alltså där
säger man så, säger så.
Där de tvistar, ja. De lärde.
Men då tycker jag vi lämnar tennis och golf.
Ja, så går jag och knyter ihop en sak till då.
Precis.
Förra veckan så konstaterade jag vet inte om ni höll med, men att expertkommentatorn i OS i längdskidåkning, den gamla sprintmannen Peter Larsson, han var ju så jäkla positiv att vad en svenskarna gjorde, så sa han att det var bra.
Ja, för positiv.
Ja, och han avslutar inte på bästa sätt här. Såg ni det som skulle vara herrarnas 5 mil som bara blev 28 kilometer? Mm. Mm. Alltså, han har ju fel om allt. Han sa när Johannes Hösvart Kläbo, han släppte täten och hade inte segerchans längre. Och låg efter, man såg att han hade gett upp. Då sa Peter Larsson så här, och jag citerar fritt ur minnet, ganska exakt tror jag att det är. Johannes Hösvart har gett upp segern. Men som den hedersman han är så kommer han givetvis att fullfölja loppet för att hedra OS och äran att få representera den norska nationen. En riktig hedersman. Vad tror ni hände 2 minuter senare?
Han bröt.
Han bara såg att han bröt. Mm. Peter Larsson sa ingenting.
Nej. Då sa Peter Larsson, Johan är en hedersman för att han vill inte skämma ut Norge mer än brukligt. Peter Larsson.
Ja, jag vet inte, jag tycker inte att det känns så riktigt genuint med Discovery Plus faktiskt och OS riktigt. Alltså det ska väl lite grann, det gör det faktiskt. Man är så SVT uppfostrad så att det
ja, jag är också det. Är du också det som lite yngre? Eller
jag
är
också,
det samma för dig?
Också uppfostrad i SVT. Allt. OS, alltså VM har ju varit i, alltså fotbolls-VM har ju varit i 4:an bland annat och 1:an då. De har ju delat på det alla år. Mm. Men det har också varit då EM. Men just OS har ju faktiskt alltid varit 1. Eller SVT.
Och du är också lite äldre i sinnet än du är i passet, så att säga.
Ja, precis. Jag är mer inne på liksom München år 72 än OS i Beijing 2000.
Ja, Gert Müller är för dig den största.
Det räcker inte.
Ja, det är bomber, säger du.
Ja, Jesse Owen, säger jag.
Ja, just det.
Gert Müller, som ju avled här om året, i alla fall förra året tror jag. Gert Müller, den största i VMs historia i slutspel, som gjort flest mål. Jag tror att han är född 1945. Jag ändrar med det. 45.
Ja, då bryter vi det här Google-förbudet som är lite flytande. Vi har, men nu googlade jag faktiskt. Och du har rätt. 45. Snyggt.
Oh, okay.
Men jag, däremot tror jag att det kan vara en felaktighet i flest antal mål. Jag tror att det har slagits av den Ronaldo den äldre. Jag tror att han har 15 mål. Och jag tror dessutom att Gerd Müller bara har 12 mål. Och att Schuss Fontaine har 13 mål.
VM i Sverige vann han skytteligan 1958. Schuss Fontaine. Han gjorde i matchen om tredje pris då mot Västtyskland. Var det inte 3 mål?
Jo, jag tror han gjorde 13 sammanlagt. Ja. Under sin karriär. Jag tror att det är
värst vad du kan mycket om detta.
Ja, och sen tror jag också att, vänta nu om jag inte missminner mig.
Fortsätt
jag tror att Miroslav Klose har gått och slagit det rekordet efter det.
Säkert, många nickmål kan man gissa.
Vi bryter Google-förbudet en gång till.
En gång till.
En gång till.
Då kan man säga att det inte är Google-förbud längre.
Nej, vi får nog faktiskt ta bort det. Vi ska säga målskyttar, VM, fotboll, skytteliga. Jo, så här är det. Topp 4, är ni med dem? Mm. Etta, Miroslav Klose gjorde 16 mål i 4 VM. Ronaldo 15. Sen är det faktiskt Gerd Müller 14 mål.
Okej, okej.
Så att Schuss Fontaine slogs av Gerd Müller.
Ja, så tillsammans är ni jätteduktiga.
Ska också säga så att Gerd Müller spelade ju mindre matcher än vad de andra har gjort.
Var det att de betydde mindre eller var det möjligt att det var färre matcher?
Färre matcher. Och,
Gerd Müller som avled då, tror jag, förra året. Han hamnade ju efter karriären då i svårigheter.
Ja, det gick inget bra.
Vad hände med ekonomiskt då?
Han söper ner sig, va?
Ja, missbruk och dålig ekonomi. Men då stöttade Bayern München honom och gav honom någon sorts anställning faktiskt i klubben under flera år på olika sätt. För att lyfta honom ovanför vattenytan, vilket var jättefint gjort utav Bayern München, tycker jag. Det är mycket hög moral i den klubben, ett sånt
åtagande. De är ju bra på det, för de har ju både Karl-Heinz Rummenigge och Uli Hoeneß som dock åkte dit för någon form av ekonomisk oegentlighet. För inte bara så många
år
sedan.
Det var hans kött... Han tillverkade en fabrik där de tillverkade köttprodukter i Tyskland och kan betala in för lite i skatt. Men Uli Hoeneß ringde till myndigheten och sa att... Jag ångrar mig här. Jag ska ändra i min deklaration. Jag har tagit upp för lite. Men då var det för sent. Då hade myndigheterna redan stängt ner bilen. Så att han fick flera års fängelse faktiskt.
Jaha, annars är ju charkprodukter och lite kött. Det tycker man kan lita på tyskar lite grann.
Absolut.
Annars är det enda man kan köpa i Lidl, va? Det är väl inte det enda tyskar är bra på, utöver möjligtvis charkprodukter. Det är väl müsli. Tyskar och müsli.
Müsli är bra på. Sen också Apfelstrudel.
Ja,
och surkål. Alltså,
apfelsaft, det är kanon.
Ja, du gillar det, Mats.
Oj, vad jag gillar det, förstår du.
Mats, var ju bäst mellan Giselle, Tove Styrke och apfelsaften. Vad tycker du mest om?
Det är nog apfelsaft.
Härligt. Ska vi köra lite bumper på det då?
Ja.
Då tycker jag, då kör vi någon sån här tysk, tysk slager här.
Kräkmedel som, det är typ så här som man inte kan få ur huvudet om man har hört det.
Det är en fruktansvärd låt, är det ju. Men det är ändå kul med den tyska...
Så den låtar som inte får vara med i Melodifestivalen, hör du?
Diötsy är ju någon form av liksom, pionjär i det tyska nyslager undret. Han är österrikare då, såklart. Ah. Och Ötzy är ismannen. På tal om Österrike...
Ja, så... då sticker jag in på tal om Österrike. Ett hemskt minne. Jag dömde en skårsmatch för inte länge sedan. Då kom in, var en som spelade där som också spelade basket och kom in på att döma basket. Och bara som ett hemskt minne. När jag dömde min första basketmatch, jag var 14 år kanske. Året kan man då sätta, för att pengarna jag fick, man fick dem kontant. Så köpte jag en singel, Rock med Amadeus.
Oj,
österrikiska.
Kan det vara 85 då?
Ja, säkert. Amadeus.
Falco.
Jag skäms. Jag vill bara säga att jag skäms.
Och så hade han den här.
Och Amadeus. Det var en superstar. Det var så populär.
Ja, precis. Idre var han. Kan du härma Falco, tror du? Imitera honom?
Ja, jag får vänta med det lite. Ambition Friden tänker jag på Tyskland i Melodifestivalen som vann.
Ja, såklart.
Nicole, va?
Alltså det var ju, nu går ju Tyskland kräftgång i Melodifestivalen. Jag vet inte när de var med överhuvudtaget och gjorde succé, men de vann då och då i gångna tider. Men mycket går bakåt i Tyskland idag.
Ja, rent musikaliskt är de ju helt bakom flötet. De har ju några trevliga saker dock, ska jag säga. Alltså Modern Talking, med Dieter Böhlen och Thomas Anders.
Och Thomas Anders.
Är det inte Böhlen? Är det
nej, Bålen? Bålen. Och Thomas Anders som spelar huvudrollen Ypsilon. I den här filmen. Ja, Maratonmannen.
Stockholm Marathon.
Ja, Stockholm, förlåt, men,
han hette Ypsilon i Stockholm Marathon. Ja. Och så visade sig att han gjorde porrfilm. Det var ju hans stora grej då. Ja. Och innan han blev popstjärna och hade våldtagning. Det var jättehemskt. Liksom.
Och Dieter Bålen eller Böhlen då, och Thomas Anders, de var ju fiender nästan hela karriären. Alltså ovänner. Så de skickade kassetter till varandra där de fyllde på mer och mer. Och sågs aldrig. Och sen så blev de här hitsen.
De här tyska magikerna, varav en då, nu båda tror jag döda.
Sigfrid och Roy.
Ja, just det. En vart ju riven av en tiger.
En tiger, ja.
Och skadad för livet. Det är lite otyskt också, tycker jag. Magiker i Las Vegas. Två tyska, liksom.
Och sen skadas. Det ska
man inte
göra.
Van vid det, men de tog ju stora risker. Och nu tror jag att båda eventuellt är avlidna faktiskt.
Det tror jag också. Jag tror att den ena dog i någon form av någon är van och AIDS-relaterat. Jag kommer inte ihåg exakt. Nu kan det här vara kallat förtal. Men för jag, med tyska då. Det enda man är van vid i scenshows liksom, sammanhang, det är att de gör tekniken till ljus och sånt där. För det är de jävligt duktiga på tyskarna.
Ni var ju perfekta när ni var ihop er. Jag hoppas att vi kanske också är likadana. För du sa ju Böhlen och jag sa Bålen. Jag googlar här nu, för Google-förbudet är det inte då.
Ja, det
är
blivit.
Bålen. Så vi hade varsin bokstav fel. Jaha. Tillsammans får vi rätt.
Men gud vad
trevligt. Ja,
tänkte inte du på Mark Bålen då?
Kanske.
Mark Bolans brorsa Dieter Bålen. I Modern Talking.
Just, ja, men Christer Sjögren då?
Ja, är fint också.
Han har gått hem i Tyskland. Oj, oj.
Ja, vad tycker du om den här låten? Den här, I'm walking on the street, feel like dancing, I love Europe. Hört. Tycker du om den, Mats?
Ja, enormt. Men alltså, Christer Sjögren, höll han som Frank Sinatra tolkar igen? Han har gått tillbaka till dansbandsmusiken. Höll han inte riktigt som det? Någonting skavde där faktiskt.
Jag tror att Frank klarar inte av. Elvis, på gränsen ändå. Han gjorde det hyfsat med Elvis. Men Frank Sinatra, det är för svårt. Han ska inte ge sig
så
på
Frank
det.
Sinatras röst var ju så egen. Han var ju som en tax alltså.
Ja, vilken röst alltså. Vilken röst, Matt. Vilket är ditt favorit Frank Sinatra minne?
Ja, alltså jag har sett dokumentär om Frank Sinatra. Jag letar, kan inte komma ny dokumentär på SVT Play om Frank Sinatra någon gång igen, för att de gamla dokumentärerna finns ju inte kvar längre. Så jag har sett dem flera gånger faktiskt, alla de dokumentärerna med Frank Sinatra. Jag slog igenom på 40-talet och det blev folkhjälte, och sen eller inte folkhjälte, men oerhört populär. Och sen hur han kom tillbaka på 60-talet, vilket var ju fantastiskt också.
Han drog ett roligt skämt när vi kommer ofta tillbaka till Ingmar Johansson, när han torskade den tredje matchen mot Floyd Patterson i Florida. Så gick på, det var en jämn match. Ingmar hade gjort bra ifrån sig.
Oh ja.
Men då gick de på Sinatra på kvällen, som uppträdde där. Och då visste Frank Sinatra att Ingmar Johansson var där. Och då sa han i mellanprat sådär, do we have a world champion here in the audience? Och då ställde sig Ingmar lite stolt upp. Och sen så höll han lång paus, Sinatra, och liksom låtsades inte se honom. Och sen så sa han, oh, I didn't recognize you standing up. Han har ju fått stryk i matchen. Och då garvade Ingmar Johansson. Då garvade han. Det var ju kul.
Men Sven-Bertil Tåg berättade, när han var i Las Vegas som ung. Man var ju mycket ute och reste Sven-Bertil Tåg som ung. Han är född 34. Jag var ju 18 år, så var han ensam ute i Europa. Sen kom han med någon kompis till Las Vegas tydligen. Och då hamnade de där i baren i Las Vegas på ett hotell där. Och där satt Frank Sinatra med sitt entourage. Och då lyckades Sven-Bertil Tåg, som var ju en charmknutt och såg bra ut, på kontakt med en jättesnygg tjej i baren. Frank Sinatra blev väldigt intresserad då, så att han gick bort till Sven-Bertil Tåb och sa att han sa till bartendern att ge grabbar en flaska whisky här, så tar jag hand om tjejen. Vilket han gjorde.
Ja. Vem var tjejen?
Jag vet inte, det var inte Gisela Bündchen, det var det ju inte, men de förlagade till henne kanske.
Ja, någon tog cirkelfigur kanske. Ja. Men också kul om Sven-Bertil Tåb hade sagt, ja, jag drog också ett skämt på Öckerfestival. Ska vi skita i Österrike förresten, gör vi va?
Ja, det kan vi göra. I'm walking
down the street, my feet feel like dancing.
Du hittar bara vidriga låtar som...
Ja, vilken katastrof.
Det
är roligt. Fruktansvärd låt.
Ja, men ska du ha några bra ämnen då, Jesper?
Ja, det jag vill prata om lite grann är... Kanske framför Mats är ju bäst på fotboll här i gruppen.
Mm.
Och jag tänker ändå nu när Champions League åttondelsfinalen är igång. Vad kan du dechiffrera? Vad har du utrönat under de här matcherna?
Ja, Premier League är ju nu världens bästa liga och de vann ju, de var ju i final båda lagen. Chelsea vann ju senast.
Mot City, ja.
Kai Havertz målskytt 1-0. Och det är klart att alltså, du räknar ju inte bort något av Liverpool eller Manchester City. Och inte ens Chelsea som hackar lite nu, det gör ju inte. De är ju absolut i världstopp. Men de som hotar är lite Bayern München ändå i två matcher. Det kan de definitivt göra i en semifinal, etc. etc. Men i övrigt är det svårt att hitta. Alltså Paris Saint-Germain är ju felbalanserat laget på något sätt. De är fantastiska framåt, men de har inget riktigt... Alltså, laget hänger inte ihop riktigt. Det är för dåligt.
Vad är det för brister, tycker du, man har i defensiven?
Försvarsmässigt, jag vet inte. Det är ungefär som Manchester City förut. För några år sedan, de var också felbalanserade. Varje konting blev till en otrolig målchans. Och kontingar kommer ju alltid i fotboll. Speciellt mot Tottenham. De förlorade mot Tottenham nu senast. Och Tottenham som inte kan slå Norwich eller Brighton. De trivs så fantastiskt bra mot Manchester City med en tokoffensiv. För då kommer kontingar med Son och en släpande Kane som brev på posten. Och mycket riktigt. Alltså efter 3-4-5 minuter när Manchester City möter Tottenham, då kommer alltid Son fri. Mycket riktigt senast när Son var fri och passade till Kolosevski som gjorde 1-0.
Och mot Liverpool också. Ja. Det är samma där. Alltså, ni har ju Liverpool normalt sett minst 2 mål per match.
Mm.
Men du ska också göra de där 3 målen för att vinna match. Och Tottenham är jävliga på matcher de slipper styra spelet själva.
Och ska jag bara säga, det töntigaste sportuttrycket som jag hört någonsin som blir vanligare och vanligare. Jag hörde det först om för kanske 3 år sedan. Och så har det kommit så pari och blivit vanligare och vanligare. Mm. Och det är kommentatorer, ofta expertkommentatorer som säger när det inte blir någon mål på målchanserna, men de testar ändå. Ja, det gäller att ställa frågor till försvaret. Herregud.
Men det sa ju Lagerbäck sa det först. Han sa att nu ställer liksom då forwards frågor till backlinjen. Va?
Han banar vägen för det.
Vägen.
Men håller med om att det är hemskt, eller?
Ja, fruktansvärt.
Vilka frågor då? När dog Karl den 12? Vilka frågor då?
Jag är en jävla quiz där i samfället, eller? Ja, jag håller med dig helt om det faktiskt. Men,
och vem börjar säga inspel istället för inlägg?
Det har de också börjat med.
Ja, det är länge sedan.
Vet inte
du säger väl inlägg, Mats?
Inlägg. Ja. Men vingbackar är också något nytt. Ja, alla säger vingbackar. Ja. Jag vet ju i bandy vad en vingback är. Jag vet i fotboll vad en vingback är.
Man kan ändå störa sig på det.
Det är något som är mellanförsvar och
nya uttryck.
Ja, det får jag säga. Ja. Men då vill de ju spela då kanske med antingen 3 eller 2 backar i backlinjen som en 3 mittbackslinje.
Med eller utan libero?
Men utan idag tror jag ändå. Kajsa Frans var väl den tydligaste libero, va? Men alltså Beckenbauer. Men 3 mittbackar, så vill man ha 2 wingbacks eller wingbackar. Och som City spelar, 2 mittbackar, wingbacks, som ska byta plats då med mittfältarna. Alltså med innermittfältarna. Så i Guardiolas spelsystem, då måste ju alla spela, ha möjlighet att spela, eller klara av helt enkelt, alla positioner. I princip då. Men om vi har tittat nu på de första matcherna. Liverpool har slagit Inter borta med 2-0. De italienska lagen är hopplöst efter. Så är det ju tyvärr.
Också alltså, Juventus nu för tiden, va?
Också Juventus.
Alltså Juventus är ett otroligt mysterium. Det är ju egentligen ett bra lag. Hur kan de ligga efter Milan så mycket i serien?
Som är så jävla dåliga.
Alltså
egentligen.
Ser du på italienska Serie A så håller ju de mycket sämre klass relativt sett till de andra ligorna än vad de gjorde för ett antal år sedan. Alltså det är jättedålig klass på italienska ligan. Så jag fattar att Juventus tappar mark. De egentligen ska vara ett väldigt bra lag.
De var ju på väg uppåt här nu, trodde man ju. När de värvade in Ronaldo, de var bra några år innan.
Och Kulusevski.
Ja, kulan också, men också man hade då, man har förlängat Chiellini, man värvade tillbaka Leonardo Bonucci till exempel. Men man spelade igår då, för nu vi sitter och pratar på onsdagen här, och det här var på tisdagen, 1-1 bort mot Villarreal. Det är så här, Villarreal är ett bra lag, men man är inte på den nivån.
Det är ett mysterium faktiskt, det är ett jättemysterium. Alltså Juventus är ett lag som bara för några år sedan var en mycket tänkbar finalist i Champions League. De höll klassen ungefär som alltså Barcelona klassen i stort nästan för ett antal år sedan, med sin starka defensiv och sina spjutspetsar och det. Men vad har hänt sen? Jag vet inte vad som har hänt i Juventus de senaste åren.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag tror man spelade final 2016 kanske, eller till och med tidigare, mot Barcelona. Jag tror att det här blir för mycket pengar. Man hänger inte med, för att de pengarna finns inte i Italien på samma sätt som de finns i England. De finns alltid där i Real Madrid. De finns i Bayern München.
Men finns det inga suspekta oligarker eller tokrika prinsshejker som kan gå in i italienska
ligan? Jag vet inte varför de inte gör det. Jag tror bara att klubbarna som investerar just nu, alltså affärsmännen i England, de har ju pengar att tjäna. De pengarna finns ju inte att tjäna på samma sätt i Italien. Jag tror att det har med det att göra.
Varför finns inte det?
För att de har inte samma typ av intresse. De säljer inte ligan på samma sätt som Premier League. Premier League är ju liksom, om man tittar på tv-rättigheterna, och betalar de 3 miljarder per år eller
ja,
för 2
alltså,
år.
Jag hade siffrorna på bordet alldeles nyss. Jag kommer inte exakt ihåg, men faktum är att jag menar, de här engelska lagen nu, de är ju ett galleri för hela världen. Jag menar, Manchester United, om du kommer till Nya Zeeland så tittar ju de och har prenumererat på Manchester Uniteds matcher. Australien lika gärna, och Sydamerika och det.
Kina, Japan.
Ja, herregud, och Hongkong, fotboll. Alltså fotbollen är ju worldwide, och Premier League är ju otroligt, otroligt potenta där, vilket ju italienska lag absolut inte är.
Men det är också allt runt omkring, tror jag. Man är så mycket bättre i Storbritannien på att paketera saker. De är ju värdelösa i Italien på att paketera. Det är usla sändningar, det är liksom, man har ju satsat mer på snygga tjejer.
Är det så fortfarande som på 80-talet att det var så här topless tjejer som
stod? Inte topless,
snudd på. Men alltså då, tyskarna är ju egentligen starkare än engelsmän och England egentligen att fabricera en produkt och sälja till världen. Men det är så att traditionen är ju jättestark angående just den engelska toppfotbollen. Att de överlever konkurrensen från Tyskland med råge. Och jag menar, spelarna vill ju ofta inte stanna i Tyskland, undantaget då Lewandowski till exempel till i Bayern München. Men de dras ju till England, och det har en traditionsmakt på något sätt att den upprätthålls tack vare då att de här intressenterna, alltså oligarkerna, kommer in och allt det där. Till syvende och sist så håller England avstånd till övriga ligor, men tyskarna borde kunna hämta in, men gör det inte faktiskt.
Jag tror också att det finns en imperialistisk och en kolonial historia här. Mm. Att du har Kina, du har Japan, du har andra länder i Asien och Australien som du nämnde förut. Sydamerika till viss del, de är ju av gammal hävd med intresserade av spansk fotboll. Och har också med liksom det koloniala att göra. Men där är en jävla tradition. Alltså att Kina till viss del har varit brittiskt då. Nu har inte Japan varit på samma sätt, men det finns ändå i regionen. Och jag tror också att språket, det är mycket lättare, för att engelska är ett världsspråk, tyska är inget världsspråk, italienska är verkligen inget världsspråk, spanska är ett världsspråk, men det är också bara ett världsspråk i de länder som pratar spanska. Ingen annan kan prata spanska. Ska vi slutföra? Vilka vinner Champions League nu då?
Alltså Champions League, jag tror att Manchester City är oövervinneliga nu med denna demontränare. Så att i ett skarpt läge så tror jag att det är väldigt svårt att slå ut Manchester City just i år.
Du, ja.
Får jag svara också?
Ja.
Fast jag inte kan lika mycket.
Det får du jättegärna.
Jag tror att det är dags för Paris. De har ju så mycket pengar. De har försökt så många år. Och nu tror jag att det kommer överraskor, för ingen tror på dem.
Så kan det nog vara. Mm. Så kan det absolut vara.
Du nämnde kolonialtiden och betydelsen för Englands fotboll. Och det är otroligt rätt när det handlar om Indien och Hongkong och länderna, Kina och alltihopa det där. Hur det har bestått verkligen intresse för engelsk fotboll. Hur den har blivit magisk och karismatisk på alla sätt. Och så otroligt attraktiv för tv-tittare världen runt. Och speciellt i de här områdena där England var dominerande under 1800-talet.
Vad det jag kan se också på de här sändningarna som de är så otroligt mycket bättre på. Det är att även om det är gamla storstjärnor i Tyskland också eller Italien. Alltså karisman man väljer in i ITV och Sky's studior med Gary Neville, Carragher, till viss del även om han inte så trevlig, Stan Collymore. De är ju fantastiska på att liksom ge ett och även Roy Keane på att ge äkta känslor. De skiter också lite i om någon blir stött.
Utan... Är Lineker petad? Han var väl nummer ett förut.
Lineker är kvar också. Lineker är kvar.
Shearer då?
Shearer är också kvar.
Som Arne Hegerfors istället för Shearer, vad sa han?
Shearer, va?
Shearer, ja.
Alan Shearer, sa han. Och sen sa han också klart, You Cool, sa han också. Alltså Joe Cole då. Sa han.
men faktum är, nu tänkte jag på en grej som jag inte går lite, men Jo, de här, alltså Tipsextra börjar ju i Sverige med Lars-Göran Björklunds förtjänst då, 68 tror jag det var, med sändningar i Sveriges Television. Och det har ju format de svenska fotbollstv-tittarna allt sedan dess. Att traditionens makt även i Sverige är otroligt stark, hur de började sända de här matcherna. Och där också de här som vi pratade om, alltså idolerna från förr, från 70-talet och det. George Best och company lever kvar i svenska medvetandet bland de äldre.
Väldigt smart. Alltså så här, ta in en expert kan man göra. Vi har ju tagit in, vi har inte gjort, men vi har satt har gjort det i alla fall i många, många år. Man började liksom med Thomas Nordahl och sen har det varit Bosse Pettersson. Ta in Ljungberg, ta in Henke Larsson så att det blir någonting på riktigt av det.
Men för Ljungberg är väl inne nu?
Nu är Ljungberg inne.
Ja, men alltså, Ljungberg kunde ju knappt prata som aktör. Hur är han som expert?
Jag tycker han är ganska okej.
Okay, ja, ganska okej igen, tycker jag. Lite kanske, som han var som spelare också, lite märkvärdig faktiskt. Han ritade ju slag på Zlatan då 2002 vid Japan, Sydkorea, OS då. Alltså, Zlatan hatade ju Ljungberg som drog fördelar hos Lagerbäck och kompani.
Ja, den lilla primadonnan tyckte han att
stora primadonnan.
Stora, förlåt. Stora
verkligen. Och han är lite sån i tv-studion också, att han är lite von oben och det. Han är inte riktigt lika genuin som Pontus Kåmark och så vidare, som är mer fotbollsrelaterad i fotbollsmyllan på något sätt. Men han är bra. Han är
Pontus
bra.
Kåmark kan ju arabiska, inte det konstigt?
Ja, men han är bra på matcher, tycker jag.
Jo, men han kan arabiska, ja, han kan det språket.
Jag tror att han har en dotter som eventuellt...
Alltså, han är ju... Men vi behöver inte gå in på varför. Vi kan bara konstatera att han kan arabiska. Ja, men det är mycket mer imponerande.
Får jag gå in bara?
Ja, det kan du. Det är inte lika imponerande om det får sin förklaring.
Nej, jag vet inte om det förklarar det faktiskt. Man kan bara tänka mig. Han är ju token nämligen i svarta kvinnor.
Ja, jag vet.
Ja, det vet alla kanske.
Ja, alla vet inte det.
Men... Nu vet Mats det också.
Ja, nej, men det har man ju.
Ja. Ja,
erfarit.
Och alla bara den enorma lyssnarskaran vet också om det. Ja. Ändå ett bra lyssnarskar. Hur som haver?
Hönan och ägget måste man prata om ibland. Tror ni att han lärde sig arabiska för att fixa svarta kvinnor? Eller tror ni att han lärde sig arabiska efter att han träffade svarta kvinnor?
Alltså Kåmark då?
Ja.
Svår fråga faktiskt.
Jag vet.
Det känns som att det kan vara någonting som ligger liksom precis ungefär som i telefonen. Att den uppfanns liksom på typ fem olika platser runt om hela världen samtidigt.
Men det var väl när han träffade någon som han.
Det tror Mats.
Va? Misstänker nästan det också, ja. Ja, något sånt kan det nog vara. Men en annan grej med, jag tror att Zlatan Ljungberg var 2006. Och det tror jag, eller måste jag framhärda. Och det är för att jag har en tes, nämligen. Och de spelade ihop i Sydkorea, Japan också. Men jag tror det stora när det kulminerade det här bråket då. När tacklingen med, tacklingen på Mellberg så där. Det var 2006 va?
Ja, det var det.
Tror jag. Om man anledningen till att jag säger det, inte förstår det på näsan eller fingrarna, utan Det är att jag tror Tommy Söderberg var så otroligt mycket bättre än Lagerbäck på att tygla de här två unga herrarna.
Att läsa av människor, ja.
Precis, där är inte Lagerbäck bra. Jag tror att när Tommy Söderberg försvann så tappade Sverige lite grann av det här gruppdynamiken som var så viktig under Söderberg.
Och Zlatan var ju fortfarande under i hierarkin 2002. Precis. Men 2006 han hade kommit upp på Ljungbergs nivå, kanske förbi.
Han var ju 21 år då bara, alltså 2002 års, och precis. Kom med som avbytare i stort.
Ja, han fick spela lite grann. Han var avbytare, visst var han.
Ja, just det. I match som i åttondelsfinalen så var han ju faktiskt ganska fri då, kunde ha avgjort den matchen där Sverige förlorade.
Och Senegal, ja. Och Senegal. Hemskt var
det. Men Zlatan var ju då en kille som började blomma ut och som hade självförtroende, växte ju naturligtvis då med platsen i 2002. Så att det är helt rätt, 2006 var han ju jättestor och tämligen märkvärdig.
Jag tror ändå att Tommy Söderberg hade kunnat grabba vissa glädje. Måste ha det trevligt. Så, dubbla led under. Nicka här. Alltså att det fanns en helt annan. Lagerbäck var alltid lite buttra. Eller fortfarande.
Ja, men Söderberg behövdes ju för trivseln naturligtvis.
Han var ju mycket. Alltså, Lagerbäck är ju alltid mycket, mycket teoretisk och mycket, mycket butter. Alltså. Men han hade ju ingen trivselknutt överhuvudtaget. Men jag vet inte om Söderberg kunde ha gjort underverk med Zlatan som en hugge i ett kollektiv trivselmässigt.
Ja, det hade varit intressant att veta.
Ja.
Om man hade lyckats med
frågetecken där, intressant.
Tommy Söderberg fortsatte då med sina travtermer och allting. Tänk på att Jogberg ligger i döden, så jag, och du ligger fram i spets.
Men hans tänk gick ju hem då i laget. Ja, med grabbarnas sätt, de såg ju att det var en genuin humanist, Söderberg, som har hjälpt många unga grabbar och vid sidan om planen.
Grabbar på glid, som man skulle säga.
Grabbar på glid. Han har offrat sig för grabbar på glid på ett väldigt, väldigt humanistiskt sätt. Långt ifrån den typ som Lagerbäck är.
Ja, han är ju som sprungen i den svenska fritidsgårdstraditionen.
Men båda är ju GH-ar givetvis.
Just det.
I grunden är det såklart. Ja. Bara att de är olika. Men jag tror också, de funkade nog väldigt bra.
Ja, kompletterar varandra bra.
Det känns också som att Tommy Söderberg skulle kunna åka hem till föräldrar och sånt där. Ta hand om det här nu. Jag lämnar
han,
här.
Han har snus hela kvällen och sen somnar i sina egna spyor. Ta hand om det här. Det kommer gå bra.
Han ring till Zlatans farsa. Medan Refik. Så här. Du Refik, vi har problem här nu borta i Sydkorea. Så han är stökig, Zlatan. Han är stökig. Han släckte ut sängar och grejer.
Men jag tror att Tommy Söderberg gick inte hem bland byråkraterna på fotbollsförbundet riktigt. De ville ha en Lagerbäckstyp som var väldigt organiserad och otroligt disciplinerad och så vidare. Så att Söderberg var lite mer bohem, så att han tvingades nog bort, i alla fall att han vantrivs lite i den här ganska tuffa fotbollsmyllan som fotbollsförbundet var, som passade ett Lagerbäck mycket, mycket bättre än för Söderberg. Så att den här människokännare och humanist och inkännande gick nog inte hem bland byråkraterna på fotbollsförbundet.
Håller med. Vi gör en liten bumper på det.
Orka, Fredi, orka!
Kom nu, klick!
Åh,
härligt,
härligt!
Och
Ljungan! Nej! 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 Vad är det mest och minst nöjd och besviken med? Och samma för dig, Olle.
Jag har en fundering också när man tänker tillbaka på gamla OS, speciellt vinter-OS då, där Sverige inte alls lyckades för i världen utan tog kanske bara någon enstaka guldmedalj. Är Sverige så in i Norden bra nu 2022, eller är det Sovjetunionen och Finland som har tappat så otroligt mycket av någon anledning? Välfärdsfinland har tappat i friidrott och även i skidor och backhoppning något otroligt, och Sovjetunionen har gjort detsamma faktiskt. Så att det hjälper Sverige upp på toppen att dessa enorma vinterländer inte längre är med.
Det ska väl sägas att Sovjetunionen inte längre finns. Ja. Att det är 32 år sedan.
Vi förstår vad vi
menar. 30 år sedan, men vi förstår. Att nationer runt omkring också. Men
ja, så kan dopade sovjeter, de behövdes ju för att kunna konkurrera med Norge, som faktiskt är det mest framgångsrika vinter-OS-landet någonsin. Även medräknat Sovjet slash Ryssland.
Också lite halvdopade, va? Misstänker jag.
Jo, det är klart. Se bara på Johan.
Men förr i världen var det ju fantastiskt om Magdalena Forsberg då lyckades i världskuppen, dock inte i OS, lyckas och vinna segrar. Men nu är det ju vardagsmat för Sverige, lyckas i skidskytte. Och det vet jag att det är sån tradition efter Magda nu, så att Sverige är så bra i skidskytte att vi kan vinna stafetten i överlägsen stil. Och sen att Jonas Sundling då i sprint som har kommit till, det fanns ju inte för sprint för damer och herrar, att det har gjort Sverige till en enorm nation i skidåkning. På damsidan då, alltså herrarna släpar ju efter för Sverige överallt utom något undantag.
Kalle Halvarsson är väl...
Han är på gång.
Han har ju varit på gång. Han såg en artikel här och att jag satsar vidare mot Cortina också. Ja. Jaha, Kalle. Vilken otur. Men Frida Karlsson, är ni missnöjda eller tycker ni mest synd om henne?
Ja, alltså hon är en ung tjej och har haft ett otroligt tryck på sig nu med kamperna mot Johag och sådär. Så jag tror mentalt har hon inte orkat med den pressen riktigt skulle jag tro. Hon är lite för ung och lite för grön för att orka med dessa omänskliga förhållanden som det var i Kina med denna enorma blåst och enorma kyla och enorma påfrestningar. Så att hon dukade under mentalt skulle jag tro.
Men Johaugen då, får man säga det, vilken, oavsett dopad eller inte, vilken idrottskvinna eller?
Ja, fast är hon dopad så. Nej, det kanske hon inte är nu. Men det är liksom att man skruvar upp henne i ryggen så bara kör hon på. Det är inte så kul.
Det är lite så va?
Hon
det...
behövde en Björgen som slog henne.
Men jag tycker tvärtom lite grann om Johauget. Hon har också haft en väldigt press på sig naturligtvis från ett idrottsälskande land som är ännu mer idrottsälskande än Sverige. Speciellt när det är skidor. Att hon har stått pall för dessa enorma krav då. Ta de här gulden individuellt, hennes första i OS. Vilket ju är jättestarkt tycker jag. Det tyder på en kraftkvinna av enorma mått. Full beundran från min sida faktiskt att klara dessa enorma krav.
Jo, det är bra, det är bra. Hon har också bara ett förnamn och ett efternamn och inget mellannamn och det tilltalar mig.
Ja, det var trevligt. Men du då, vad är du
Ja, men det är bäst förstås Van der Poel, framförallt 5000 det första när han låg så mycket efter och tog det på sista varvet. Det var
för 10 var ju nästan lite 10000 meter, det var ju lite
problem. Ja, det var ju för lätt att ta. Ja, men det, och sen så tycker jag det tråkigaste som varje OS de senaste gångerna, det är ju just att 5 milen som, nu blev det ingen 5 mil, men om man tar så, att det inte är enskild start. För det, jag vet att det inte är unikt, jag vet att de flesta tycker så i alla fall i Sverige. Men det här med att de inte förstår i de stora länderna i södra Europa, vem, om inte den som går först i mål är den som vinner. Frankrike, Italien, Tyskland. Och därför att de bytte. Så att de kör tillsammans allihopa nu. Det blir så jävla tråkigt. Och sen så blir det liksom ofta en spurt på slutet. Istället för att kunna få sitta och njuta och ta tider, timme ut och timme in, tendenser. Det är en stor del av livet som har försvunnit. Och den kommer kanske aldrig komma tillbaka.
Men det var också en 3 mil i år. Inte 5 mil.
Nej, men de drog ner för att vara så kallt.
Men det tycker jag ändå inte var bra.
Det är tillsammantaget. Alltså en 5 mil är en klassiker för svenska alltså idrottskonnässörer sedan Sikten Järnbergs dagar. Naturligtvis. Och gode Gud Gunde och alltihopa av Asperg. Och,
Johan Olsson i Valle Fjämme.
Ja, vad som har hänt där. Och jag håller verkligen med om att det ska vara för konnässörerna att man då har klockan och att de har enskild start för att nå upp till full potential.
Men Mats, tänk när Johan Olsson kommer in där på upploppet i Valle
Fjämme. Jo, det var gemensam start. Visst var det det?
Ja, det var det. Ja,
men det var ett undantag. Ja, det var verkligen ett undantag från den här regeln.
Ja, Jesper, du då? Ditt bästa och sämsta?
Mitt bästa minne är väl egentligen att Lag Edin äntligen fick vinna curlingguldet.
Så kändes det bra?
Det kändes
fjärde försök.
Det kändes ändå bra. Ja. Och de satsar vidare mot Cortina, verkar det som.
Pust och put.
Milano och Cortina. Ja, precis så. Men det sämsta minnet, det var väl egentligen att Lag Edins tes om det här med, som vi pratade förra veckan, med kropp och fysik. Att det inte stämde.
Ja, alltså, vad var det för tes? Du har upprepat
teset för... tesen var att idag måste du vara tränad för att kunna curla. Och så kom det amerikanska laget och bekräftade undantaget istället för regeln.
Men det var kul. Vi hade Per Lindholm med i första mästarnas mästare 2009.
Peja då,
såklart. Peja, ja, Per Lindholm. Mm. Och han ville just bevisa det som var en tes, att man är väldigt vältränad som curlingspelare. Det var viktigt för honom. Så han har kört Iron Man för. Han har förberett sig något enormt. Och han ville visa verkligen hur duktig idrottsman han var. Och han var duktig i tävlingarna. Men han hade oturen att redan i program 3 så blev han vald till nattduellen. Och så fick han stryk och åkte ut. Och han blev så väldigt deprimerad.
Och vem mötte han då?
Jag har glömt bort vem han mötte. Men han vägrade åka hem sen. Så att han var kvar i byn som hette Alcalá La Real. Och låg en bit, säg 15 mil norr om Malaga, upp i blåshål, kallt som fan. Och där var han kvar för han var så depp och ville inte åka hem. Det var sorgligt, det var synd om Peja.
Stackars Peja. Men på tal om curling, det här landslaget i USA då. Vet att du har en USA-nyhet. Då ska vi se, det var alltså Party in the USA med Miley Cyrus. Ja, Billy Ray Cyrus dotter.
Ja, just det. Jo, men du har ju varit college-mästerskap i USA, inte bara OS. Personligen har jag suttit och kollat lika mycket som på OS, har jag faktiskt kollat på squashen. College-squashen. Och den sänds direkt på YouTube, flera banor samtidigt. Är inte det sjukt?
Alltså, är det alla sporter då i college, eller är det bara squash?
Nej, alla sporter har varit.
Och är det här stort i USA, eller?
Gissa, Mats. Visst är det...
Alltså, college är ju... Jag tänker mer på golfare på Jordens Beat och som gick på college och träffade sin blivande fru på college.
Ah, okay, ja.
Men vad det då?
Jordens Beat.
Vad heter Jordens Spits?
Ja, vad heter hon nu? Eller Barbara kanske?
Ja, vi säger Barbara så länge.
Barbara Bush hade varit en skräll.
Ja, det hade varit en skräll.
Det var det kanske.
Ja, vi har ingen Google-förbud då, så kolla det.
Ja, vi kollar det. Ja, fortsätt du,
Nej, Mats. Inte. Vi måste svara på det här.
Någonting med B i alla fall. Men college är för mig mycket golf faktiskt. Alltså golfen... rekryterar från college naturligtvis i USA.
Ja.
Det gör de verkligen. Men i övrigt, college och det här med squash låter ju, det visste jag inte om faktiskt, att de sände på YouTube. Alltså då
Nej, det är mycket som sänds på
YouTube. Jag hade ingen aning om.
Och det är för finsmakarna här verkligen. Verkligen för finsmakarna. Ja. Vi hade alltså, Sverige hade 4 svenskar med i olika lag. 3 killar och en tjej. Bäst individuellt gick det för Nanna Karleke som tävlar för Trinity College i San Antonio, Texas. Och för Fritjof Jakobsson som tävlar för Drexel University i Philadelphia.
Det visste jag inte.
Nej, det är få som vet. Jag sa att det var för finsmakarna.
Ja, men det var väldigt finsmakarna.
Ja, men nu kommer till saken. Det har också varit simning. Stort. Och i USA, college-simning. Och i damklassen sopade Lia Thomas rent. Och tävlar för Pennsylvania. Och här ska vi lyssna på målgången på 200 yards.
Lia Thomas will capture the win in the 200-yard freestyle with a time of 143.12 seconds.
Så lät det, bara för att bekräfta att det hände på riktigt.
Alltså 1.2 seconds, var det så?
Ja, det vet du, 17. Men alltså
det är helt vansinnigt i så fall.
Ja, otroligt snabbt. Och vann också 500 yards med hela 5 sekunder före tvåan. Vann också 100 yards samt lagkappen, alltså superstort, 4 grejer. Och på 500 och 200 så slog hon till och med nationella college-rekord någonsin. Och den här exceptionella segraden, den är lite speciell och uppmärksammats en hel del. Kan ni gissa varför det är lite speciellt? Den här extrema segerraden för Lia Thomas.
Kan det vara så att hon har vunnit alla de här grenarna, eller alla distanser i alla grenar?
Men det jag tänker på...
Det är alltså frisim, ska jag säga, som vi pratar om. Frisim, okay,
att,
säger.
Okay, att hon inte krålar.
De som är bra simning under en period vinner ofta väldigt många titlar och guldmedaljer. I OS...
Ja, den som vunnit flest någonsin är ju Phelps.
Ja, alltså, även Spitz då vann ju hur mycket som helst då, tidigare på 70-talet, tror jag att det var. Så att du har ju många fenomen i simning som varit överlägsna, som varit massor med guld under samma OS.
Precis. Men det är nämligen så att den här Lia Thomas som sopade rent nu tävlade i 3 år på college fram till 2021 och hette då William Thomas och tävlade som man för Pennsylvanias herrlag i simningen.
Aha.
Då var han en medelmåtta. Nu sopade hon alltså rent. Hon är alltså den främsta kvinnliga inom citationstecken då, college-simman på damsidan någonsin. Och så här säger Lia själv om sina framgångar.
I'm very proud of my times and my ability to keep swimming and continue competing and, you know, they're suited up times and I'm happy with them. My coaches are happy with them.
Ja, precis.
Du är säker på att det inte är du som har försäljt rösten och lurat?
Ja, det hade varit någonting. Men känner du till detta?
Jag visste inte att det var...
Nej, jag visste inte om det.
För att det har ju varit snack om till exempel Caster Semenya och andra som har haft...
Ja, men det är något annat. Det har de inte ändrat, utan det har kommit naturligt.
Exakt. Jag tycker att...
Kratoch fyllde från Tjeckoslovakien för länge sedan.
Ja.
Sak som,
Ja, det har också faktiskt varit en handbollsspelare som heter Hannah Mansey, Australiens damlandslag i handboll. Hon heter förut Callum Mansey och representerar då det australienska herrlandslaget i handboll. 1,88 lång och väger över 100 kilo. Jag såg lite bilder för när det var i någon mästerskap där. Det såg inte...
Vi kan lägga ut en sån bild. Det såg ut som han, stora mannen i Paralympics, som satt över den här sittvolleybollen. När han bara satt med armen så här,
just det,
och dunkade ner.
Ja, det är speciellt.
Men hur har det gått med Karsten Semenya, om jag uttalar rätt? Jag vet inte. Hur har det gått med honom, henne?
Jag tror att... Vill hon bli kallad för hon eller han? Eller han eller
hen finns ju inte i Sydafrika. Så det blir svårt.
Det finns heller inte i idrotten.
Nej, just det.
Så det är ett problem då. Men ja. Säger
hon, har hon försvunnit ifrån, ifrån bilden?
Ja.
Alltså, jag tycker att det här är... Damidrott riskerar ju på sikt.
Ja, men vi får komma dit. Jag ska köra vidare.
Ja.
Lea Thomas då, sopade rent, ni hörde. Det lät ju inte riktigt än så länge. Alltså, Lea Thomas käkar då testosteronblockerande medicin.
Ja.
Men den har ju inte kickat in ordentligt, som ni hörde.
Nej, det verkar så att hon har tagit fel.
Ja, lite så. Hon har kört kanske ett år, men det är liksom, fortfarande så är hon ju inte kvinna.
Under konsumtion,
men,
så att säga.
Men det är också lite spännande, för att allra jämnast blev det i finalen på 100 yards. Där slog hon simmaren som tidigare vunnit på 50 yards, Yale Universitys Isaac Heinisch, eller Heinisch, med bara ett par hundradelar. Det var ett riktigt sprintmästarmöte där alltså. Och vad tror ni speciellt med Isaac Heinisch?
Han har också varit en kvinna då, eller? Nej, han har varit en kvinna. Nej, han är för att bli en kvinna.
Alltså, precis. Heinisch genomgår en förvandling från kvinna till man. Har opererat bort brösten och simmar till skillnad från sina konkurrenter då inte i baddräkt, utan endast i små speedos. Precis som vilken manlig simmare som helst. Men får uppenbarligen tävla damklassen ändå. Så det var riktigt liksom möte där i finalen. Som då Thomas vann.
Stora halloj-mötet.
Ja, men visst är det en soppa?
Ja, verkligen.
Och var ska det sluta?
Jag hade ingen aning om just det här.
Nej.
Ingen aning.
Nej, och sen så får man säga, det har ju blivit uppmärksammat det här i USA. För att ingen får ju säga att det är fel, eftersom det går emot gällande
men vi politisk, podden får göra
politisk korrekthet.
Ja, men precis,
som vi i podden kan väl ändå säga att det här...
Ja, vi kan säga, men för, så här var det, men för Pennsylvanias universitet, de fick lite kritik inför det här mästerskapet för att Thomas skulle vara med, för alla förstod att Thomas skulle vinna. Och den 1 februari, alltså ett par veckor före mästerskapet, så gick samtliga Lea Thomas 40 lagkamrater ut i ett gemensamt uttalande från college där de stödde Thomas rätt att tävla i damklassen. Några dagar senare så har faktiskt 16 av dem anonymt i smyg skickat individuella brev till arrangörerna av college-mästerskapen, där de skriver att konkurrensen sätts ur spel när Thomas tillåts tävla i damklassen. Och då när journalister söker de här 16 för att de vill göra en grej av det, då törs ju ingen av dem gå ut och visa. De kan bara vara med anonymt. Eftersom det går mot rådande agenda.
Det känns inte riktigt hundra.
Nej.
Får man säga det som ändå...
Nej, men det mänskliga, det är ju då att de går bakom ryggen och anmäler till arrangörerna då att det är en ojämn konkurrenssituation. Det, så gör ju medtävlar ofta. Men samtidigt är det ju en politisk korrekthet... de högsta dignitärerna, att man, så är det ju alltid organisationen, att ju högre upp du kommer, ju mer politiskt korrekt det är ju naturligtvis. Men den här Karsten Semenya också, kommer upp på IAAF, så stödjer ju de här hennes rätt att vara som hon är naturligtvis. Men går du ner sen, lägre ner i människornas under vegetation, så träder ju det här fram, det här primitiva tyckandet naturligtvis, som är långt ifrån politiskt korrekt.
Jo, men Semenya är en sak, för Semenya har ändå inte tagit några hormoner. Semenya är ju som person som hon / han är. Men här, vad tycker ni man ska göra i det här läget? För det är ett svårt läge, eftersom de här, Lea Thomas har genomgått puberteten som man, och då kan du då, enligt dem som kan sånt här, aldrig förlora de fördelarna. Så att det som jag tycker att det är ju, och som många tycker då av motståndarna, det är ju chabbigt, för att de bästa kvinnorna kan ju aldrig bli bäst om det ska vara så här.
Nej.
Vad tycker ni att det, vad ska göras?
Det kan jag hålla med om verkligen. Alltså det är en ojämlik konkurrens naturligtvis på det här sättet, det är det ju. Som är Kratochvilova från Tjeckoslovakien som vann OS-guld och så vidare. Samma sak där. Så att,
är det fortfarande världsrekord, va?
Världsrekord.
Ja. Känns som ett ofrivilligt könsbyte.
Jag tycker nog att det är lite fel att åsidosätta en en konkurrens.
Ja, det tycker också de som fick stryk. Vad säger du, Jesper? För att höra
jag tycker nog att man i så fall bör införa en tredje klass. För att det är klart att alla människor måste ha få rätt att tävla.
Mm.
Och man måste ha få rätt att uttrycka sig genom sitt eget kön. Och, så, och det, hur man nu, ser på sig själv. Och, för att många mår väldigt dåligt av det här. Men samtidigt så är det så enormt många människor som aldrig kommer kunna vara med och tävla på lika villkor.
Nej, så kanske en ny klass då, kanske en klass för biologiska kvinnor.
Ja.
En klass för biologiska män och så en klass för könsöverskridare kanske, eller?
Så tycker nog jag kanske.
Det är nog enda sättet att lösa det, för att hur man nu bränder och vrider på det så är de andra alternativen sämre.
Tänk nästa skandal, den här hedersordförande Samaran som han lever, eller vem nu? Vem
han är
nu
död.
Ja, okej, okay. Vem det nu är som är ordförande i IOK föreslår att jo, de här könsöverskridande klasserna, vi tar med dem i Paralympics. Fattar fatta skandalen.
Men det är de gamla spanjornas sätt att se på de här frågorna.
Så det
de som var med Franco då under andra kriget mellan världskrigen. Francos hejdukar, alltså Samarans var ju en utav dem.
Ja. Jag skickade ett, tyckte jag, ganska oskyldigt sms till en kompis som bor i Norge, en svensk kompis som bor i Norge, efter stafetten, damstafetten. Då skrev jag att ändå ödmjukt av för Norge gick ju dåligt för damerna där, att de hade en paralympiker på en sträcka, nämligen Röiseland, som ju inte är över 1,50. Och då sa han kul liksom, men han visade för sina norska kompisar tydligen, och de kan ju inte ta sånt, alltså att de blir arga.
De kan inte ta det.
Han grävde flera dagar, de blir superarga.
Ja, men det är lite norskt över det där.
Ja, man har svårt.
Jag vet inte
att ta
om
humor.
Norrmännen har så mycket humor, har de det?
Nej.
Nej.
Nej, de är väl inte bra på någonting egentligen.
Alltså. Ska vi enas i det?
Ja. Men, nej, men jag måste bara med den här debatten, för att den är ju väldigt intressant. Däremot tycker jag att om man då motsatsvis från kvinna till man, för du har ju inte samma fördelar, och då tycker jag att det ska vara okej. Jag tycker även att det ska vara okej om en kvinna är lika bra i fotboll, självklart vara med och tävla med männen. Men så att det blir samma där med publicitet och allt. Om de bästa bara spelar med herrarna, då blir det en ganska dålig produkt eventuellt. Som i golfen till exempel kan det ju bli.
Ja.
Så det kanske inte heller är något bra.
Det kanske är bäst med sporter där kvinnor och män kan tävla på lika villkor. Vad har vi där? Alltså, skytte borde vara så. Bowling borde vara så. Biljard, snooker.
Hästhoppning.
Hästar framförallt. Ja. Där är ingen skillnad alls.
Ska vi ta bort alla andra sporter? Har vi lösningen där?
Ja, det kanske kan vara någonting. Nej, men det är väl så här sport i alla fall. Där skulle man faktiskt kunna ha kanske med en gemensam klass. Eller kanske inte. Jag vet.
Nej, kanske inte.
Det är bara i riding hästhoppning man har det, va?
Ja, alltså där ses ju där individerna exakt lika. Så att det är svårt att applicera på andra sporter kanske.
Det är klart, det är också häst. Det blir ju tyvärr lite som att jämföra vad ska vi ta? Inga jämförelser i övrigt. Men det blir lite som att de tävlar ju inte med ardennerhästar eller kallblod, utan det är väl typ arabiska fullblod eller vad det kan vara för någonting. Så att det är väl ändå inte riktigt samma, såklart, alltså själva hästarna då. Ja, men spännande, hörni.
Du har ju kanske trav också.
Trav?
Jo, där går det, precis.
Men där är det ändå två olika klasser.
Var Legolas kvinna, va? Eller var Legolas man?
Nej, Legolas var man. Men ja. Ina Scott kvinna.
Ina Scott, precis. Ina Scott,
men problemet är 90, att...
Var det 95 eller var 2005 som vann Prix d'Amérique?
95 var det ju.
Och så med, det är länge sedan.
Ja, men Helena Johansson.
Och så hennes man där som stod.
Kjell P. Dahlström.
Vilket genombrott.
Vilket genombrott.
Det får man säga. Och, men det jag tänker bara där på att det är ju samma där. Va? Man tävlar ju faktiskt både i varm och kallblod. Så där är det hästarna beror lite mer på. Svårt, hörni.
Just 2005 var det Liverpool som vann Champions League.
Det var det verkligen.
Jag blandade ihop Helena Johansson, Ina Scott och Liverpool. Det är många som gör det.
Det tog några år mellan liga gulden för Liverpool. Ett antal år.
Det tog 29 år, va, tror jag. Däremot i Champions League så tog det väl inte mer än 20 kanske. Jag tror att det tog 20 år mellan gulden. Vi ska försöka avsluta. Vi hoppas att tiden framöver blir lite mer i dur, Mats.
Ja, att den läker så efter
mannen. Jag hoppas det. Jag vet inte vad jag ska göra för att det ska hända bara. Alltså, tiden läker ju sådana här sår, det gör det ju, men det går väldigt långsamt, tyvärr. Väldigt
kanske
långsamt.
Ska eventuellt ta ett inspelande dubbelavsnitt, eventuellt. Bara göra någonting kul. Någonting kul för Mats.
Någon gång.
Kan inte alla bara skicka lite kärlek i inkorgen också till Mats?
Det behöver jag.
Ja, och många är ju oerhört förtjusta i det, ska du veta. Det är, folk är helt tokiga i Mats. Och din underbara fru också, naturligtvis. Som släpper iväg dig på onsdag och torsdagen.
På eftermiddagskvisten.
Precis, precis. Mats, tack.
Tack så mycket.
Tack Olle.
Jesper, Mats, tack.
Tack. Och vad ska vi gå ut på för låt? Ska vi gå ut på den vanliga, eller?
Kanske.
Och vad heter den då, Mats? Ska vi...
Florens Valentin och Love Antell och...
Jag får alltid en känsla av att du inte vet vad Love Antell har med det hela att göra.
med all rätt.
Love Antell är ju sångaren då, men det har bara kommit
med. Nu hjälper de till nästa vecka.
Ja, förlåt. Okej, vad har vi då? Vi har...
Ja, så mycket bättre Love Antell som jag in på så från en svartid bandet. Och vad heter det? Allt det ni har upp ska vi...
Ja, med
allt de bygger upp ska vi med. Okej, ja. Då åker vi. Tack för det, hörni. Vi ses nästa vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.